Filip Bromberg, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket.
Det här är andra gången du är här, och första gången hette det Paul Elvaje podcast. Och det har ju släppts jättemycket avsnitt sen dess, och jag har lyft det här ämnet några gånger nu. Och nu är du tillbaka, för det har ju hänt så pass mycket på den här fronten. Jag får fråga dig direkt istället, hur har dina 2 år varit sen du var här sist? Vad har hänt?
Först så vill jag säga tack för att jag fick vara med sist. Det var min första podcast. Mm. Jag kommer ihåg att jag efteråt hade ganska kände mig ganska orolig för att jag hade sagt så många gånger. Och sen dess så har jag lärt mig. Så jag har lyssnat på alla mina framträdanden och försökt eliminera de där Så vi hoppas att det går bättre idag.
Det är ju alltid så lite när man är med i en podd för första gången. Och det är då man upptäcker alla de här onödiga orden eller onödiga ljuden som man gör. Jag som jobbar med att tala i både podd och i kommentering, jag kan säga att jag fortfarande upptäcker att jag har lagt till nya konstigheter som jag måste ta bort. Och det är allt ifrån att jag kanske väljer ett specifikt ord, eller att jag helt plötsligt börjar använda någon mening på samma sätt. Och det är jobbigt att upptäcka, så jag säger grattis till att du upptäckte dina en. Och nu börjar resan på att upptäcka nya konstiga saker som man säger. Men 15 poddar sedan dess, det är ju riktigt bra jobbat.
Så många poddar har jag nog inte gjort.
Förlåt, hur många?
Men kanske 5.
5, okej, 5. Vad jag ungefär. Som ville överhypa dig lite. Och hur har det gått med allt annat då? Med det ni gör? För du jobbar ju för nätverket för psykedelisk vetenskap.
Precis. Och det är mycket som har hänt sedan dess. När jag var här senast så pratade jag lite kort om en konferens som vi planerade hösten 2018. Mm. Sveriges första vetenskapliga konferens om psykedeliska substanser. Den konferensen gick väldigt bra och ledde till att vi fick löfte om en stor donation för att finansiera den första svenska studien.
Wow.
Med psilocybin. Så sen våren 2019 så har jag jobbat mycket lite i hemlighet kan man säga, med att se hur vi kan omsätta de här pengarna till en studie. Det ledde till att vi startade ett företag tillsammans med en läkemedelskemist som heter Ulf Bremberg och några andra. Och det här företaget heter Osmond Labs. Så småningom så blev det också en stiftelse som heter Osmond Foundation. Och syftet med den här koncernen kan man säga, för stiftelsen äger företaget, har varit att sponsra klinisk forskning med psykedelia och att resa pengar till klinisk forskning. Så nu, för bara någon månad sedan så blev det offentligt att det kommer ske en studie på Karolinska institutet med psilocybin assisterad psykoterapi för depression.
För de som inte vet vad psilocybin är, om vi bara grundlägger här, att jag har aldrig hört om det här ämnet förr. Vad är psilocybin?
Psilocybin är en klassisk psykedelisk substans som förekommer i en mängd olika svamparter i världen. Och det är en molekyl som påminner väldigt mycket om serotonin. Den stimulerar serotonin 2A-receptorer i hjärnan, vilket ger en väldigt kraftig påverkan på medvetandet. Och det kallas ju även för en hallucinogen ibland. Mm. Men jag skulle säga att de medvetande förändringarna påminner inte så mycket om det som vi kallar för hallucinationer kliniskt. Eftersom det är snarare förvrängningar i perception snarare än att man ser saker som inte är där. En väldigt viktig aspekt av psilocybinupplevelsen är att den upplöser det som vi kallar för egot. Att den skapar ett väldigt flexibelt tillstånd i hjärnan som kan kännas kaotiskt eller rörigt. Och det kan vara en upplevelse av att vara ett med universum, eller en väldigt skrämmande upplevelse av att jag existerar inte längre. Så en viktig aspekt med psilocybin också är att det inte är beroendeframkallande och att det inte är neurotoxiskt på något sätt. Men det finns psykologiska risker som framförallt handlar om risken för att trigga en psykos eller för att skapa ett trauma, för att det kan vara en så utmanande upplevelse. Sen finns det många olika kliniska tillämpningar. Till exempel en antidepressiv effekt. En effekt som påminner mycket om det som folk upplever som ett andligt uppvaknande. Eller till och med en religiös uppvaknande, en känsla av att vara i kontakt med världen och med människor runt omkring.
Mm. Jag tänkte på när du var inne här på depressioner. För det är någonting som har lyfts just i de här studierna. För jag hörde en annan, jag vet inte exakt, vi kan gå in på det såklart. Men jag hörde om en studie där det var att man hade testat behandlingsresistenta människor. Och att den hade haft effekt, jag vill minnas att det var typ alla i den här studien som hade haft effekt på. Men under olika tidsspann. Vad är det som gör, vet man vad det är som gör att det här funkar på folk som är behandlingsresistenta? För det handlar väl också om att om man tar svamp så är det ingenting som du tar dagligen, utan du gör det vid ett tillfälle. Så det är inte som en vanlig psykofarmaka där det är så här, här är tabletter, ät de så här många tabletter varje dag.
Precis, så den studien du syftar till är nog den som publicerades 2017 vid Imperial College. Mm. Och det var inte riktigt alla som fick en god effekt, men en klar majoritet i alla fall som fick en effekt på depression upp till 6 månader. 3 till 6 månader i den studien. Och när det gäller varför eller terapeutiska mekanismer, så är det mycket som vi inte vet fortfarande. Men det har gjorts intressanta uppföljningsstudier från just det experimentet. Och de patienterna som har fått hjälp av psilocybin i den studien, de pratar ofta om att det är en väldigt annorlunda erfarenhet jämfört med de SSRI-preparaten som de har prövat tidigare, där de känner att de blir mera isolerade och emotionellt avtrubbade av en SSRI-medicinering. Medan i den här svampupplevelsen att de fick en väldigt stark känsla av kontakt med sina känslor. Och även då kontakt med andra människor och med världen i stort. Så man pratade om connectedness som ett begrepp eller som en terapeutisk mekanism. Eller även känslomässig lyhördhet skulle kunna vara en mekanism. Helt enkelt att vi kommer i bättre kontakt med våra känslor. Och psykisk ohälsa kan ju definieras som mönster eller som inlärda mönster som inte fungerar så bra. Och i fallet depression då, så blir ett mönster att jag kanske inte vill utsätta mig för att bli avvisad av andra människor, så jag stannar hemma. Jag undviker allt det som är jobbigt. Och det funkar ju bra på väldigt kort sikt, men på lång sikt så blir det ett problem. Jag blir mer ensam. Och i en psilocybinupplevelse då så konfronteras vi med de här mönstren på ett sätt som kan vara väldigt utmanande och väldigt känslosamt, men som verkar skapa en förändring på lång sikt. Det är också någonting som vi jobbar mycket med i vanlig psykoterapi, att exponera patienter eller utsätta patienter för det som de tycker är jobbigt.
SSRI, som du nämnde, vad är det och vad har det för effekt? För i alla fall så har vi ju förstått att till exempel psykedeler öppnar ditt medvetande. Sen har vi då vissa som stänger ner det, typ som alkohol och andra läkemedel helt enkelt. Det känns som att man lägger locket på istället för att kanske släppa fram.
Ja, jag är ju psykolog, så jag är inte expert på SSRI, men jag vet lite grann. Så SSRI-preparat, de är selektiva serotonin de blockerar återupphämtningen av serotonin. Så de ökar mängden serotonin i hjärnan lite grann. Och de aktiverar serotonin 1B, tror jag, receptorer. Och det verkar som att SSRI-preparat gör att alla känslor upplevs som lite mindre intensiva. Så de negativa känslorna som vi har i depression, de upplevs som lite mindre jobbiga. Så vardagen blir lite mindre jobbig helt enkelt. Och det finns en spännande artikel som är skriven av Robin Cart-Harris och David Nutt som jämför just psykedeliska preparat och SSRI. Och det verkar vara två separata pathways kan man säga till en antidepressiv respons. Två olika serotoninreceptorer där den ena receptorn handlar lite mer om att hantera den vardagen eller det livet som jag har. Och de andra receptorerna som psykedeliska substanser aktiverar, att de aktiverar en slags förändringsmekanism, en slags, man kallar det för som en change button, som att nu fungerar inte det här, nu behöver det ske en förändring.
Kan du skicka den här länken till mig? Om du vet att du typ har den. För då tänkte jag att jag kan länka den in i bion. Så ifall folk nu blev nyfikna på att läsa den här artikeln, så kan jag slänga in den i bion till podden. Så lägger in den där så hittar ni den. Och jag kommer såklart även länka till er och alla länkar. Och det kommer vi ta i slutet av avsnittet, så får du dundra in allting. Så ska vi se till att alla kan hitta det. För det som slog mig lite här, det är ju även det här med väldigt många åker iväg på ayahuasca-resor. Och då blir det lite det som du säger, att det kickar igång det här spirituella uppvaknandet, eller vad man nu ska säga. Folk åker ut i världen för att finna sig själva, och sen finner de en liten shot ayahuasca istället och upptäcker mycket mer. Liksom, det här har ju folk hållit på med egentligen i många, många år. Varför trycktes det ner under så otroligt lång tid, utan att kanske gå in på hela Vietnam och politiska och hela den nedslåendet? För om inte jag minns fel, så var det väl väldigt stora framgångar på den här forskningen. Var det 50- eller 60-talet eller 70-talet?
Under 50- och 60-talet så forskades det väldigt mycket på psykedelia-assisterad psykoterapi.
Mm.
Och det finns olika förklaringar till varför den forskningen så att säga ebbade ut under 70-talet och sen har återupptagits de senaste 10-20 åren. Men en viktig pusselbit där tror jag handlar om att de här substanserna passar inte riktigt in i det här vetenskapliga paradigmet som råder eller som har varit väldigt starkt med placebokontroll till exempel. Så när man på 70-talet började vilja att allting ska placebokontrolleras, så det funkar inte så bra med psykedeliska substanser. Och man började göra experiment där man till exempel där man inte följde det här protokollet med att det ska vara en mysig inredning och tränade terapeuter. Så man gjorde studier med till exempel där man bara i princip gav folk LSD och lämnade dem vind för våg. Mm. Och så såg man att det här funkar ju inte alls så bra. Så det är ett väldigt viktigt psykoterapeutiskt tänk med psykedeliska substanser som man inte riktigt köpte på 70-talet.
Nej.
Att det kommer tillbaka nu tror jag handlar om att de läkemedlen som vi har på marknaden idag fungerar inte så väl för många. De hjälper en del, men det är många, många patienter som inte får hjälp. Och det är de som kallas för behandlingsresistenta eller att de har behandlingsresistenta tillstånd. Och där verkar det som att psykedeliska substanser kan ha en väldigt kraftfull effekt i de här små studierna.
För det tycker jag man har sett. Alltså, det finns folk där läkemedlen idag funkar, som du säger, bra. Det fungerar för dem. Och sen finns det de som istället blir nästan som zombies och måste kliva av allting och istället försöka hitta hjälpen på egen hand. Och jag tänker det här med känslor, som du sa, att man kan vara lite frånkopplad sina känslor. Lite som du nämnde där, om du väljer att aldrig gå ut, så blir det i princip nästan mera social då. Att det blir kontraproduktivt istället. Vad tror du att det är som gör att vi är frånkopplade känslorna på det sättet? om vi nu bara går in så här, din egen teori här.
Mm. Bra fråga. Jag tror att det är någonting med hur samhället är konstruerat och hur vi lever våra liv idag. Mm. Vi motiveras väldigt mycket av kortsiktiga belöningar och man kan kalla det för bestraffningar. Och vill gärna undvika lidande så mycket som möjligt.
Jag ställde 10 000 kronors frågan här verkligen. Nej, men för jag tänker rätt ofta på det där också. Jag lyfter det oftast när jag sitter och pratar själv i den här podden med. Att det är, vissa har vi närmare till känslor och andra har inte det. Och jag får det lite ibland ur så här hobbypsykologiskt utforskande här nu. Att de som också väljer att stänga dörren för känslorna är många gånger också de som är sämre. Mm. Än de som vågar öppna upp den här dörren och... Jag får också känslan av att det är just de här starka insikterna som leder till förändring och de kan komma av att du går upp för Mount Everest, att du får en otrolig upplevelse och vill förändra ditt liv, eller bara tanken av att jag ska fan bestiga Mount Everest gör att du hittar en förändring i ditt liv, men att det är de här starka insikterna som leder till en läkning inifrån. Medan att kanske de läkemedel som finns just nu kanske inte leder en människa till en sån typ av insikt då, att det är så här, nu blir det en förändring i mitt liv.
Jag tror att man klarar sig bättre i dagens samhälle om man inte har så stark kontakt med sina känslor. Om vi tänker oss liksom hur det kapitalistiska samhället är uppbyggt, mm. så blir det väldigt jobbigt väldigt snabbt om man är för känslig. Så, och där så har ju de vanliga läkemedlen som vi har idag, psykiatriska läkemedel, har ju en funktion att de gör det lättare att leva upp till de förväntningarna som samhället har på oss. Till exempel att gå till jobbet. Det blir lättare att fortsätta ha ett jobb som man egentligen kanske inte tycker så mycket om. Det blir lättare att hantera den existentiella ångesten kopplad till att inte göra någonting meningsfullt. Så den... Det som människor ofta konfronteras med i samband med psykedeliska upplevelser är just det här ett missnöje med mitt liv som det är nu. Och där finns det ju en stor utmaning med att göra de förändringarna som gör att jag kan leva ett meningsfullt liv. För om jag fortsätter gå tillbaka till mitt jobb och vara kvar i mina halvdysfunktionella relationer, då kommer jag bli mer deprimerad, inte mindre deprimerad. Så det är en stor utmaning för psykedelisk terapi och för samhället i stort när folk väljer att ha de här psykedeliska upplevelserna. Hur kan vi hjälpa folk att så att säga integrera lärdomar och insikter från psykedeliska upplevelser i sina liv.
Mm. Jag vill bara hoppa lite till både depression och psykisk ohälsa som det ser ut idag. Ur ditt perspektiv, som i din yrkesroll, hur ser du på det? Jag tänker bara på att det har blivit stort. Det känns som att vi pratar mer och mer om psykisk ohälsa. Det känns som att det är ett problem som växer samtidigt som det också börjar komma fram i folks ögon att folk mår dåligt. Hur ser du på det?
Jag tror att till stor del så handlar det om att vi har uppnått ett visst välstånd i samhället. När vi får så pass gott med resurser och kan inte behöva oroas för att ha mat på bordet varje dag, så kan vi börja oroas för andra saker istället. Så det är en kraft, så att säga, eller en process som sker. Sen så tror jag också att vi blir allt mer frånkopplade från varandra och från naturen. Och jag tror att nära relationer och relationen till naturen är någonting väldigt meningsskapande. Och när vi till exempel prioriterar pengar eller karriär eller status eller kortsiktiga belöningar i form av likes på Facebook, så mår vi faktiskt sämre. Det är min subjektiva upplevelse. Men jag vet inte.
Nej, det är spekulativt. Det är, alltså, vi spekulerar ju.
Sen att folk pratar mer om det handlar ju också om att tabun blir mindre och mindre dominerande.
För det tycker jag är en väldigt fin övergångspunkt. Jag bara säger, jag gillar verkligen ditt exempel med att när vi har mat på bordet, när vi inte behöver oroa oss för delningen, då kan vi börja oroa oss över andra saker. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Det är min egna lilla spekulation också, att vi lever ändå på en plats på jorden där våra problem, de är ganska begränsade om man jämför med andra platser. Andra länder som kan ha, där problemet bara är att jag vet inte fan ens vad jag ska till frukost. Vi har ju ett överflöd istället, så att vi till och med kan kasta delar av vår frukost, lunch eller middagen kan slängas bara.
Så börjar vi fokusera på massa andra problem istället som är mycket svårare att lösa än frågan om att få mat på bordet. Så det, vi går in mera i ältande. Ältande är ett slags problemlösande egentligen, som blir kontraproduktivt för att vi fastnar i det.
Den onda cirkeln. Studien som ni gör nu, hur svår har den varit att få till? För om vi backar bandet bara några år, så har det ju varit, det lider ju en otrolig stigmatisering runt det här ämnet, lite som du pratade om innan. Jag lever kanske lite i en bubbla att där är alla ganska vet om hur det här funkar. Men i resterande utav Sverige, hur tycker du att det ser ut där? Vad stöter du på för röster från folk?
Det är ju, jag vill vara tydlig först med att det är forskare på Karolinska institutet som gör studien. Min roll har framförallt varit i form av finansiering.
Ja.
Jag har upplevt att det inte har så spelat så stor, att det inte har spelat så stor roll hur man ser på de här substanserna eller på den här vetenskapen i samhället. För att jag har mest pratat med forskare och med till exempel vi har haft kontakt med Läkemedelsverket och sådana instanser som är väldigt inriktade på forskning. Och min upplevelse är att när man refererar till god forskning och gör saker på ett sätt som det förväntas inom akademin, så fungerar det, så att säga. Så jag har inte stött på så mycket svårigheter. Oväntat.
Hur ser studien ut? Vad är det som ska forskas på och hur?
Så det kommer vara 30 patienter som ingår i studien med det som kallas för egentlig depression. Och de kommer att slumpas till placebo eller aktiv substans. Så det är bara 15 av de här 30 som faktiskt kommer få psilocybin. Alla kommer att genomgå samma intervention. Först så kommer de att genomgå två olika typer av hjärnavbildning, både med PET och med fMRI. Och sen så kommer de att få göra en förberedande psykoterapisession med två stycken terapeuter. Och sen kommer de göra den här doseringssessionen då, som äger rum under en hel dag på sjukhus i ett särskilt inrett rum med väldigt behaglig, speciellt utvald musik, med ögonbindel och med hörlurar. Under själva doseringssessionen så finns terapeuterna mest med som en trygg punkt. De sitter med och gör inte så mycket, utan uppmuntrar patienten att gå inåt och släppa taget om den här rädslan och ångesten som ofta kommer när vårt ego känner sig hotat. När vi vill ha kontroll och hålla oss fast vid det vanliga medvetandet, så att säga. Så ett en vanlig instruktion som klienter brukar få inför en sån här upplevelse är trust, let go, be open. Det är en terapeut som heter Bill Richard som har myntat det. Han kallar det för sina flight instructions. Som handlar om att då lita till processen, släpp taget om rädslor och vara öppen för allt som kan dyka upp. Så, och de här upplevelserna skiljer sig väldigt mycket från varandra. Vissa har en väldigt kärleksfylld upplevelse och vissa konfronteras med sin värsta rädsla. Mm. Och sen har man då uppföljande terapisessioner. I just den här studien så kommer det vara 3 stycken. Då klienten får prata om den här upplevelsen och tillsammans med terapeuter resonera lite kring varför hade just jag den här upplevelsen? Vad är det som känns viktigt? Vad vill jag göra för förändringar i mitt liv? Och den här integrationsdelen av terapin tror jag är den absolut mest underskattade. För att det är det som skapar en ihållande förändring hos patienterna. Om patienterna inte gör några förändringar i sitt liv så kommer de att återfalla i depression. För att deprimerade människor lever i en deprimerad kontext. Vi tror att depression är någonting som sitter här inne i kroppen. Precis som, jag vet inte, astma eller någon annan biologisk sjukdom. Men psykisk hälsa är någonting som finns i våra relationer och i hur vi ser på världen runt omkring oss. Så det är en utmaning att göra de förändringarna efter en psykedelisk upplevelse.
Mycket att packa upp här, men bara för att verkligen ta reda på vissa saker. Varför använder man sig av ögonbindel och musik? Vad är själva syftet med det?
Det finns flera. Ett grundläggande syfte handlar om att skapa trygghet. Någonting som klienten kan komma tillbaka till eller fästa uppmärksamheten på. Det är lätt när egot eller när man upplever de här skrämmande känslorna av att jaget håller på att upplösas, så är det lätt hänt att man vill kanske fokusera på någonting utanför sig själv. Och det finns ganska mycket spännande saker att fokusera på. Det finns visuella förändringar i rummet till exempel. Det är ett antagande som vi gör inom psykedelisk terapi, kan man säga, att det är mer fördelaktigt att gå inåt. Och då kan den här ögonbinden hjälpa patienten att göra det. Sen så musiken har en otroligt viktig roll och brukar kallas för the hidden therapist i forskarvärlden. För att den har en förmåga att sätta patienten i kontakt med vissa känslor som sorg och kärlek, tacksamhet. Och det har faktiskt visat sig i forskning att patienternas upplevelse av musiken predicerar behandlingsutfall. Mm-hmm. Så att de patienterna som har en viss upplevelse av musiken blir i högre grad friska från sin depression.
Okay.
Det är forskning av en jättehäftig person som heter Mendel Kaelin. Och om ni söker på The Hidden Therapist så kommer ni hitta hans avhandling från Imperial College. Så jag tror att det finns mycket att utveckla där också. Hur kan man optimera musiken för att den här behandlingen ska bli bättre till exempel? Det vi gör inom psykedelisk terapi eller psilocybinassisterad terapi idag, det är en väldigt, väldigt basic psykoterapiupplägg som jag tror att man kan utveckla väldigt mycket och även experimentera med andra terapiformer. Men det görs inte så mycket idag eftersom det är mycket läkemedelsforskning så att säga, att det handlar mycket om att ta reda på om den här substansen fungerar. Sen när vi har slagit fast att japp, den här substansen fungerar verkligen i större studier, då kommer man börja titta mer på olika terapiinriktningar.
Mm.
Men en terapiform som många är väldigt intresserade av att integrera med psykedelisk terapi är ACT, eller Acceptance and Commitment Therapy, och andra mindfulness-baserade interventioner.
Jag vill bara hoppa lite till musiken. Jag använder mig jättemycket av musik när jag just håller på och mediterar. Och jag har experimenterat med alla möjliga sorters meditation. Allt från att sitta och stirra, från ögonbindel till ingen musik alls, öronproppar. Alltså, jag har mixat högt och lågt i det där. Men musik har ju en otrolig effekt. Bara att skapa ett lugn, tänker jag nu. Så beroende på vilken musik man skulle skicka in, så kan man väl också då skapa en viss, vad ska man säga, en upplevelse under det här. Men skulle du dundra in massa dödsmetall, så kanske inte är den mest njutbara psykedeliska upplevelsen, för att det är för intensivt, tänker jag nu.
Ja, systemet eller personen blir oerhört känslig under i de här tillstånden. Man kan säga att psykedelia fungerar som en generell förstärkare. Den förstärker alla sinnesintryck. Och det är ju någonting som shamaner har vetat och arbetat med i tusentals år. Genom att till exempel sjunga vissa sånger eller göra vissa ljud eller skapa en viss upplevelse, att forma en viss upplevelse.
För jag gillar en grej. Jag såg ett TED-talk med just Mendel Kaelen som finns på YouTube, där han sa att tänker att, jag vet inte om det var hjärnan han utnyttjade det ordet, men han sa i alla fall, tänker en skidbacke där folk har åkt skidor, och då skapas de här spåren. Lite att så funkar din hjärna, att den kommer alltid glida in i en viss linje. Men när du då tar då psilocybin i det här fallet, då är det som att hela det här berget snöas igen. Och så skapas nya kopplingar. Att det är också lite som gör förändringarna, att det blir som en reboot utav liksom själva, ja men, hjärnan, är brist på bättre ord.
Precis, det är en fin liknelse.
Mm. Hur långt har ni kommit i det här nu? Har det påbörjats, eller vet man när det ska påbörjas, själva studien?
Studien har inte påbörjats än. Rekrytering kommer påbörjas i vinter. Så den kommer genomföras under nästa år.
Okej. Det var en fråga till jag hade där, just om den här studien. För jag vet ju att de här, det har ju pågått. Vilket land skulle du säga egentligen är mest, som studerar det här mest just nu? Finns det något som ligger i framkant med studierna, eller hur ser det ut?
Det är framförallt USA och England. Även Schweiz har man forskat länge, sedan 90-talet. Men de institutionerna där det sker mest spännande grejer är nog Johns Hopkins University i USA, som efter en donation på $17 miljoner från Tim Ferriss bland annat, har etablerat som ett center för psykedelisk forskning, där man kommer titta på en mängd olika diagnoser, hur man kan använda psilocybin för att använda anorexia till exempel, OCD, PTSD. Så de gör mycket bra grejer på Johns Hopkins. Även Imperial College i England har etablerat ett sånt här center som leds av Robin Carhart Harris. Och de leder just nu en studie där man faktiskt jämför psilocybin-assisterad terapi med SSRI.
Okej, spännande. Jag ska se till att bli lika stor och rik som Tim Ferriss, så kanske jag kan donera 17 miljoner och hjälpa er att få igång samma typ av grej här i Sverige då.
Ja, vi kommer behöva många miljoner, för det som vi vill göra med Osmond Foundation är att faktiskt registrera psilocybin som ett läkemedel för depression. Och då krävs det en stor studie som kommer kosta hundratals miljoner kronor och ske i flera olika europeiska länder. Så just nu så jobbar jag med att undersöka om vi kan söka EU-anslag. Jag försöker etablera samarbete med olika forskarlag runt om i Europa för att skapa som ett samarbete eller som ett konsortium för att kunna göra det här helt non-profit.
Mm. Det är lite Rick Doblin över det alltså.
Ja, jag har hört den liknelsen förut.
Ja, men det är en väldigt, det är väldigt spännande, tycker jag, det här. Dels för att det här har gått ifrån att vara otroligt stigmatiserat på väldigt många hörn. Alltså det klassas ju fortfarande som narkotikapreparat eller knark, som vissa föredrar att kalla det. Och vissa har väl svårt att separera på de här bitarna, för att de kanske inte är jätteinsatta i skillnaderna. Mm. Utan man väljer bara att bunta ihop en sak. Men integration, det här redan det du har pratat om, verkar vara den viktigaste punkten utav allt. Det känns lite som att bara för att du hoppar upp på en cykel en gång, så måste du fortsätta cykla och öva för att bli mycket bättre på det här. Och det känns lite som att det är det som är själva integrationen. Hur skulle du beskriva integration och vad gör man?
Mm. Bra fråga. Det är ett brett begrepp och inte så väl definierat. Jag skulle definiera det som en process som finns inom oss, och det är inte bara kopplat till psykedelia. Vid traumabehandling så pratar man mycket om att integrera, att det här traumat är någonting som faktiskt hände mig. Jag som sitter här är samma person som var med om den där hemska grejen, och jag är säker nu. Och efter en psykedelisk upplevelse så kan det handla om att, ja, men att tillgodogöra sig de insikterna som man fick. Det kanske är en insikt om att jag behöver prata med min mamma, eller varför har jag alltid flytt ifrån det här, eller varför röker jag egentligen cigaretter? Sådana grejer. Och i en terapi då som har det här fokuset, så det skiljer sig egentligen inte så mycket från vanlig psykoterapi, men det handlar ju om att man värdesätter den här psykedeliska upplevelsen. Och det betyder inte att man nödvändigtvis säger att den var någonting bra, men att den är någonting viktigt, att den säger någonting viktigt om mig som person. Och jag tror att alla människor undviker saker som vi tycker är jobbiga. Och så integration handlar mycket om att faktiskt skapa en brygga mellan det här icke-ordinära medvetandetillståndet och min vardag, hur jag lever mitt liv. Och det är någonting som är väldigt viktigt i en psykedelisk terapi, men det är också någonting som jag jobbar med i min privata praktik, för det är också någonting som personer behöver ofta stöd med efter en psykedelisk upplevelse. Till exempel efter att ha varit i Amazonas och fått vissa insikter och sen komma tillbaka till sitt vanliga jobb i Sverige. Att hitta mening i tillvaron. De här substanserna har det som man kallar för en meaning making effekt på alla nivåer. Och att integrera mera mening, det som man i ACT kallar för värderad riktning. Att få lite perspektiv på tillvaron och fråga sig själv, okej, vad är egentligen viktigt för mig? Nu när jag kan se det här hamsterhjulet och hur jag jagar status för att jag inte känner mig för att jag känner mig värdelös egentligen. Okej, så vad handlar det om? Och hur kan jag må så pass bra som jag gjorde direkt efter den där psykedeliska upplevelsen i mitt vanliga liv? Om det nu var så att jag mådde så bra. Men ofta så får ju personer sådana här insikter om hur livet skulle kunna vara, eller om hur jag skulle kunna må.
För jag skulle precis lyfta verkligen det här med du som jobbar med integration, så det var perfekt att du tog upp det för att få en liten schysst övergång. Hur vanligt har det blivit att folk hör av sig? För det här är väl ingenting som har funnits tidigare, i alla fall här i Sverige, va? Jag har inte riktigt hört talas om att men jag var där 1992, nu sticker jag på integration på Södermalm. Liksom. Utan det, är det nyskapande i vårt land?
Det är nytt, det är ingen psykolog som jag känner till som har varit öppen med att jobba så här. Jag och min kollega började lite smått i våras, kan man säga. Och nu den senaste månaden så är det väldigt många som har hört av sig sen vi lanserade studien. Men jag tror att folk är generellt ganska rädda för att prata med en legitimerad psykolog eller för att närma sig vården och prata om sådana här upplevelser. Dels för att man tänker att man kanske inte kommer bli bemött med så mycket förståelse. Och sen för att jag tror att personer som använder droger generellt i Sverige har lärt sig att det är bäst att vara väldigt hemlighetsfull med de här sakerna. Mm. Och jag kan förstå det. Och samtidigt så har legitimerad personal en sekretess som gör att vi inte ska berätta för någon annan vad personen håller på med, även om det är ett brott. Mm. Det finns ju lite olika sätt att tolka de psykologers etiska riktlinjer, men en tumregel är att vi har möjlighet att bryta sekretessen vid ett allvarligt brott, men ingen egentlig anledning att göra det om det bara handlar om att ha tagit en psykedelisk substans.
Vad är det som folk vill ha hjälp med när de hör av sig om det här? Jag tänker just ditt integrationssyfte. Mm. Kan man se ett mönster på att det är liknande frågor som folk har, eller hur ser det ut?
Det är väldigt olika. Men det generella är väl att det finns någon typ av psykiskt lidande eller någonting som klienten vill förändra på. Sen så kan det vara personer som aldrig har tagit en psykedelisk substans men är väldigt nyfikna, till exempel självmedicinera sin depression men är rädda för att göra det. Och då kan det handla om att informera om risker och att se till att det görs på ett så säkert sätt som möjligt. Sen så finns det andra som då har haft en väldigt traumatisk psykedelisk upplevelse som leder till ökad ångest, till exempel, vilket är vanligt. Och då kan det handla om att prata om den ångesten, var kommer den ifrån och hur är den kopplad till tidigare upplevelser, till exempel.
Vad är det säkra sättet att göra det på? Innan du gick över det till nästa bit, hur skulle du säga att det är det säkra sättet?
Det säkra sättet är ju att inte göra det.
Ja.
Även fast det är substanser som inte har en beroendepotential och inte skadar hjärnan direkt, verkar det som, så finns det ju risker, absolut. Mm. Men om man nu ska ta en psykedelisk substans som man har bestämt sig, då skulle jag säga att det är jätteviktigt att testa substansen så att det faktiskt är vad du tror att det är. För det finns gott om exempel på folk som har tagit väldigt farliga saker och fått långsiktiga skador av det. Sen så tror jag att det är väldigt viktigt att göra det på en trygg plats och med en person kanske som du litar på, som inte är påverkad, som är det som man brukar kalla för en tripsitter. Jag skulle säga att det är ganska dumt att ta en psykedelisk substans i till exempel på en festival eller en konsert där det är mycket intryck, utan det säkraste sättet att göra det på är att ta det till exempel hemma i sängen, i lugn och ro, och med någon person som man litar på.
För det där kan jag ju verkligen tänka mig kan gå riktigt fel, som du säger, att ta det på en festival. och det är första gången, och så kanske man har ett trauma från barndomen, inte vet jag. Du fick mycket stryk som barn, eller du blev utsatt för sexuella övergrepp, och så då lär väl de komma fram. Mm.
Ja, och Tim Ferriss berättade faktiskt om sin egen sitt eget barndomstrauma. Som, det var en podcast som han släppte för ett par månader sen kanske.
Ja.
Och det var också ett trauma som han själv hade förträngt, som kom upp i samband med en psykedelisk upplevelse. Och då är det jätteviktigt att det finns möjlighet att hantera det, så att det inte bara blir en återtraumatisering. Jag har jobbat på olika festivaler, jag har volontärat med att skapa en trygg plats där vi tar hand om människor som har de här upplevelserna. Och ja, folk gör ganska dumma grejer alltså.
Mm.
Men det finns också en terapeutisk möjlighet där, även fast det är väldigt skilt från psykedelisk terapi och väldigt suboptimala förhållanden. Så är det ett väldigt givande arbete. Det är det som kallas för psykedelisk harm reduction.
När uppstod det? För där har jag hört en hel del om. De som har lyssnat på det och vi har haft de här samtalen för vet, jag har läst ganska mycket om studien och det har dykt upp väldigt mycket prat om det här med harm reduction. Och Sendo tror jag det heter, en amerikansk va? Eller vad?
Precis, Sendo Project.
Ja. Vad innebär det? Det här med harm reduction och vad är det ni gör?
Så harm reduction begreppet är någonting, ett generellt begrepp inom folkhälsa som handlar om att minska skadorna av riskfyllda beteenden. Ungefär som vi gör med bilbälte till exempel. Att det är farligt att köra bil. Så om du nu ska göra det så måste du ha bilbälte.
Mm.
Och om du nu nödvändigtvis ska injicera heroin så gör det med rena sprutor. Här finns det rena sprutor. Psykedeliska substanser har en väldigt annorlunda riskprofil. Det är inte samma risker som med heroin. Så inom psykedelisk harm reduction så jobbar man mycket med de psykologiska aspekterna. Och Zendo Project har gjort en jättebra manual som har fyra principer för psykedelisk harm reduction. Den första är create a safe space, eller skapa en trygg plats. Den andra är sit, don't guide, som innebär att som sitter i en sån situation så handlar det mycket om att vara en trygg punkt så att personen kan få ha den här upplevelsen, vad det nu är. Men som sitter så, eller terapeut, så kan jag inte veta exakt vad som pågår. Så att om jag går in och försöker guida eller påverka så kommer det sannolikt bli fel. Den tredje principen är move through, not down. Alltså det som dyker upp i den här upplevelsen, det är det som behöver komma upp. Så det är någonting som vi ska ta oss igenom. Och den sista principen är difficult is not the same as bad. Vilket är min favorit princip. För att den handlar just om den här ångesten som många känner, den här paniken. Som ju kommer ifrån en rädsla att ofta ha en psykos eller att ha det som kallas för en bad trip. Och det kan ofta göra upplevelsen till ännu svårare om vi dessutom ska oroa oss över att få en psykos eller en bad trip. När man har undersökt efteråt hur folk upplever sina så kallade bad trips så är det ofta väldigt meningsfulla saker som kommer fram. Och så ser det ut i forskningen också, att de patienterna som får psilocybin i assisterad terapi vid depression och har en väldigt utmanande upplevelse, det är inte nödvändigtvis de som mår dåligt sen efteråt, utan det kan vara de som har den största effekten på depression. Så därför pratar man inte om bad trips inom forskningen, utan vi kallar det för difficult experiences eller svåra upplevelser. Och det samma sak inom psychedelisk harm reduction. Att det som dyker upp, det är det som dyker upp. Ungefär som i mindfulness eller meditation.
Just det.
Det är bara att observera.
Jag brukar säga i podden att man vill inte bara ha good vibes hela tiden. Det måste komma lite negativitet och problem, för att det är det vi utvecklas av. Och det känns ju som att det är det här, därför är det bra där istället. Att det är, vad sa du, difficult, bad?
Hur? Difficult is not the same as bad.
Så var det, difficult. Det är väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Jag tror nog att vissa kan applicera också bara till livet.
Mm.
Alltså allmänt. Att ta med det där i.
Mm.
Alltså det är en otroligt stor värld, och det är väldigt mycket i det här. Vad tror du att det är att till exempel då Osmond Foundation nu har kommit till, att folk med pengar ser ett värde av att kliva in i det här, ser att det är viktigt? Och nu tänker jag verkligen på vår lilla bubbla som är Sverige. Det är ett väldigt litet land, vi har en väldigt speciellt synsätt på narkotika och droger och knark, och ibland bara vissa grejer har nämnt, så har det ju varit direkt, man sparkar bara bakut, att nej, det här ska vi inte göra, det här ska vi inte titta på, det är inte intressant. Vad tror du är som gör att det börjar förändras lite? Känns som ett paradigmskifte.
Jag tror att vi i Sverige har en väldigt, vi tycker att vetenskap är väldigt värdefullt, och vi anser oss vara rationella och progressiva människor. Så när de här studierna kommer ut från liksom prestigefyllda universitet och i fina vetenskapliga tidskrifter, så köper vi det. Och jag tror att det här har varit mycket en brist på kunskap. Nu börjar folk lära sig mer och mer om de här substanserna och ändrar inställning. Så att jag tror att det handlar mycket om kunskap och om vetenskap.
För det är något jag har märkt, just att när det helt plötsligt syns på SVT eller man kan läsa om det i DN, då blir det folk som förändrar sin inställning till det. Det är något jag har erfarit på själv. Att man har lyft ämnet med någon person och säger, men vet du vad? Jag såg om det här där, och nu ska du göra sin studie på Karolinska. Gud vad intressant. Och så har synsättet förändrats genom det. Är det något du märker själv?
Absolut. Det är jag. När det sker i Sverige, så blir det liksom mera på riktigt. Och sen tror jag också att folk har börjat få upp ögonen lite för den kris som vi befinner oss i kring psykisk ohälsa. 1 miljon svenskar tar antidepressiv medicinering. Och de här medicinerna, de fungerar för vissa, men generellt så har de en ganska svag effekt. Runt 0,2-0,3 brukar man se i forskning. Och ungefär 40% av de patienterna som tar antidepressiv medicinering, som prövar flera olika, de får ingen effekt. Så det finns ett otroligt behov för nya behandlingar också.
Hur tror du det ser ut om 4-5 år? Jag vet inte hur lång tid det här studien kanske behöver en längre prognos, men vi säger om x antal år fram, hur tror du att det ser ut då?
Jag tror att om 5 år så kommer psilocybin vara godkänt för behandling av svår depression. Det tror jag. Och frågan är om det här kommer göras non-profit, så att patienters behov och tillgänglighet kan prioriteras. Eller om det kommer göras for-profit av vinstdrivna företag som bryr sig mest om att tjäna pengar. Det finns ett företag som börsnoterades för någon månad sedan, Compass Pathways, som är backade av bland annat Peter Thiel och andra extremt rika människor som satsar på att få monopol på den här marknaden helt enkelt. Och det är ganska oroande.
För det är ju en helt annan rävsax, kanske en Pandoras box. För det vet vi ju, speciellt USA. där de skjuter upp då vissa läkemedel, skjuter i skyarna. Jag vet att han Martin jättekonstigt efter den här Shrillek eller vad han heter som tog någon, det var väl en spruta mot
insulin.
Var det det var?
Det som brukar kallas för Pharma Bro.
Shrillek heter han någonting. Uh-huh. Men jag tror han åkte in för det här. Mm. Och jag vet att det finns en Netflix-serie som heter Easy Money eller någonting med money. Där de tar upp just ett avsnitt med honom. Men de säger att det är inte bara han som är problemet, utan det finns en uppsjö av den här typen utav män. Då. Men då hade han väl, alltså jag tror det var så 100 eller 1000 dollar för den här jävla sprutan. Mm. Medan i typ Kanada då kunde du köpa den för 10 dollar. Liksom. Mm. Vilket bara är helt sinnessjukt.
Och problemet det finns ju på systemnivå så att säga. Och ett annat exempel är att världens största läkemedelsbolag Johnson & Johnson har lyckats patentera en isomer av ketamin. Ketamin är en substans som har funnits inom vården sedan 70-talet och som har varit super, som är superbillig. Och den har under de senaste årtiondena har man forskat på att den har en antidepressiv effekt. Och den har också använts off-label för att behandla depressioner. Inget annat har fungerat. Så en lovande intervention. Det som Johnson & Johnson har gjort är att de har patenterat då en viss isomer av ketamin och sen fått den godkänd för depression. Och generisk ketamin har inte varit godkänd för depression. Och generisk ketamin kostar ungefär $2 för en injektion. Och Johnson & Johnson tar ungefär $800 för en injektion med sin godkända behandling som är, förlåt, det är inte en injektion utan det är nässpray. Men och det är så som läkemedelsindustrin fungerar. Och det är ett jättestort problem att läkemedelsutveckling är privatiserat. Och eftersom det är så dyrt att utveckla ett läkemedel så gynnas eller så finns det en incitamentstruktur som är uppsatt för många, många små upprepade behandlingstillfällen som inte faktiskt botar det underliggande tillståndet. För att då kommer inte patienter tillbaka. Och det är så våra läkemedel, alla psykiatriska läkemedel ser ut idag. Så risken är att vi kommer komma ungefär dit med psykedeliska behandlingar också. Att de behandlingarna som blir godkända, de behandlingarna som vinstdrivande företag vill lägga ner hundratals miljoner kronor på, kommer vara behandlingar där man inte bryr sig så mycket om integration till exempel. Utan där det är viktigare att personer får en stark upplevelse som de sen kommer och vill ha igen.
För det är något som skrämmer mig väldigt mycket när man tittar på hur läkemedelsindustrin ser ut. Nu kanske du är frivit mer, men det känns, den är ju värre på en nivå i USA än vad den är här.
Mm.
Vad gäller just det då, att skjuta de här priserna i höjden och allting. Men det blir ju oroväckande och det känns någonstans också som att de som jobbar med den här typen av medicament, de måste ju någonstans få lite panik över det som sker med psykedelia just nu. Att det blir inte det här, upptäckte vi då att man går bara över till svamp och käkar det varenda dag. Utan nu är det så här, oj shit, alla miljoner, kanske till och med miljarder människor som går på våra läkemedel kanske faktiskt kan kliva av allting. Aldrig mer behöva det. Och då är de här läkemedlen värda inget.
Mm. Jag har inte sett några sådana tendenser till liksom sabotage eller så. Jag tror att psykedeliska läkemedel kanske börjar dyka upp lite på radarn nu. Men jag tror att läkemedelsbolag det är mer sannolikt att de försöker hoppa på tåget än att de försöker stoppa det.
Då tar de istället priset, så för varje person så får de istället in pengarna via det, att de skjuter den i skyarna som de har gjort med ketaminet kanske. Ägare.
Ja, Men det är svårt eftersom psykedeliska substanser har funnits så länge, så att det går inte att ta patent på dem.
Det gör inte det.
Men det hindrar inte företag från att försöka.
Nej.
Som med Johnson & Johnson och esketamin, som det kallas. Det som Compass Pathways har gjort med psilocybin är att de har tagit patent på ett visst sätt att göra psilocybin. Mm. Så och då försöker aktivt blockera andra företag från att använda psilocybin. Och de kommer för antagligen få 11 års marknadsexklusivitet från Europeiska läkemedelsverket. Vilket är så som systemet fungerar.
Ja, det är ett speciellt system vi lever under.
Ja, för 2 år sedan när jag var här sist så visste jag ingenting om det. Men nu känns det som att jag har kastats in i läkemedelsutvecklingens byråkratiska värld.
Hur känns det att få den här kunskapen, insikten, in i blicken i den här världen?
Det är spännande, men det är också lite desillusionerande. Och jag har börjat inse mer och mer att det räcker inte med att bara främja forskning. Det är för att det finns starka krafter i världen som gör det svårt att omsätta den här forskningen i att faktiskt hjälpa människor.
Mm. Det är det som är så synd, för fan kan jag känna rent ut sagt. Det finns människor som vill hjälpa människor för att hjälpa dem. Och sen finns det de som vill tjäna pengar på att människor blir hjälpta. Och det är tråkigt att se att det är så det ser ut i världen idag. Så att när det dyker upp någonting bra försöker man istället patentera så man kan tjäna så jävla mycket pengar som möjligt. Vilket är tragiskt, men det är väl på något jävla konstigt vänster också så som världen har sett ut hela tiden. Känner du dig någon gång som David med Goliat framför sig?
Oh ja, absolut.
Men kampen har börjat.
Ja, precis.
Är det någonting du vill ta upp innan vi avrundar som vi har missat, som du känner att du gärna vill få med i det här avsnittet? Är det någon bit som vi inte har gått in i?
Det känns som att det har varit ett heltäckande samtal.
Ja,
faktiskt.
Ja, men super.
Och jag har jag känner mig nöjd med det som vi har sagt om integration och att vi har inte förmedlat det som att psykedeliska substanser är någon slags halleluja grej, utan att det är mycket, mycket arbete som krävs. Jag gillar liknelsen med att den psykedeliska upplevelsen kan vara som ett fönster in i hur saker skulle kunna vara. Men vi behöver fortfarande kunna ta oss dit. Vi behöver fortfarande göra det här arbetet.
Där har jag en liten fråga. Mm. Just på det. Vi behöver göra arbetet. Lite det du jobbar med, integration. Stöter du på folk, eller kanske inte bara inom det, men att folk ibland kanske bara vill göra upplevelsen eller få upplevelsen, men sen inte intresserade av att göra arbetet?
Absolut.
Är det vanligt?
Ja, det skulle jag säga. Mm. Eller inte förstår riktigt hur de ska kunna göra arbetet, så då är det lättare att kanske ha en till upplevelse och tänka att i den här upplevelsen så kommer jag förstå mera, så att arbetet ska gå av sig självt. Men det gör inte det.
Mm. Om du skulle definiera arbetet, vad är arbetet?
Alltså, ett exempel är ju kanske att det är många personer som har som självmedicinerar med psykedeliska substanser eller som försöker utforska andlighet med hjälp av de här upplevelserna, men fortfarande inte skulle kunna prata med sina föräldrar om att de har de här upplevelserna. Och jag var på en kurs i Authentic Relating i förra helgen om hur man kan bli bättre på att kommunicera om sina behov också i andliga syften. Och där pratade kursledaren om att försöka relatera autentiskt med dina föräldrar. Det är som svart bälte i Authentic Relating. För när vi pratar med våra föräldrar, hamnar vi tillbaka i alla mönster som har skapat oss som den vi är. Så om du vill utvecklas andligt eller psykologiskt, så behöver du prata med dina föräldrar.
Väldigt bra. Väldigt bra. Det tror jag många behöver. Psykedeler eller ej, måste snacka med sina föräldrar lite mer. Filip, jättetack för ett bra samtal. Jag lovade dig att du skulle såklart få slänga in allting som jag behöver länka till i bion. Så vad har vi som vi behöver ta upp? Osmond Foundation,
nätverket för psykedelisk vetenskap. Min egen praktik, psykologiskintegration.se. Jag vill också slänga ut att jag håller på att starta upp ett nätverk för psykologer som jobbar med integration. Så kontakta mig gärna om du är psykolog och vill ingå i ett nätverk som refererar klienter, som stöttar varandra.
Super. Och ifall vi nu kommer ifrån den här corona-eran som vi just nu lever i, kanske vi kan börja få lite schyssta föreläsningar från er också, som vi fick innan hela den här pandemin uppstod, när det kom de här vetenskapsmännen från världen över och pratade om det här.
Absolut.
Så det ser jag fram emot. Super. Återigen, Filip, tack så jättemycket. Får se om det inte går lite mindre än 2 år innan vi sätter oss här igen, så vi kan utforska framstegen som vi har haft eller på era studier som ni ska ha nu på Karolinska. Jag ser väldigt mycket fram emot att läsa dem. Och till som har lyssnat på avsnittet, blicka in. Släng in era ögon i den psykedeliska forskningen och lär er mer om vad som händer och pågår, så vi kan sprida det här budskapet till resten i vårt lilla land. Eftersom att det ändå är svenska pratar, ska inte sitta och hypa upp det för hela världen. Men vi gör det här i alla fall, så får vi se var vi landar. Med det sagt, för jag säger till er som har lyssnat, ha en fantastisk vecka. Hej då!